Ja, välkommen. Ursäkta. Välkommen till Slaget efter 12, tisdag. Stefan Winnegrede som harklar sig här i mikrofonen. Vi ska tala om Kina, kallas ibland för mittens rike, och användningen av kolkraft som de pyser ut i atmosfären. Det är ju vår gemensamma atmosfär, trots att det är väldigt långt borta härifrån. Och ni minns att coronaepidemin började ju i Kina för ett år sedan, och jag fäste mig särskilt där vid en sån här bild som jag såg där, hur de byggde ett, jag tror det var i Wuhan, kommer ni ihåg den där staden där det slog till först. De byggde ett sjukhus på en vecka var det. Enormt många byggmaskiner var det på en bild jag såg där, och det byggs flitigt i Kina, och det här är min åsnebrygga, nämligen det byggs nämligen också i en rasande takt nya kolkraftverk. Detta mittens rike, som är ju världens verkstad och producerar för export mer än någon annan, de eldar kol som 17, de har ju egen kol i landet. De gräver upp den, de importerar kol också, och jag har hört berättelser om att de tågen som far dem till de kinesiska kolugnarna, de tar egentligen aldrig slut, eller de räcker ända från Kina hit, om man säger till vagnarna, en och en i rad. Vad betyder det för oss att kineserna fortsätter att så här bygga ut kolkraften? De är redan nu världens största koldioxidutsläppare. Jag tror 30% av hela världens utsläpp kommer från Kina, och det ökar. Vi försöker ju få ner det här, men vad betyder det för oss när någon annan som är oerhört mycket större bara ökar på hela tiden? Det ska vi tala om i Slaget efter 12. Här finns Bernt Nordman som är klimatansvarig på WWF, Världsnaturfonden här i Finland. Välkommen till Slaget efter 12.
Tack så mycket.
Vi har med oss också Heidi Hautala som är Europaparlamentariker för de gröna, med oss från en studio i Bryssel. Välkommen Heidi.
Tack och hej.
Hej hej. Och sen har vi med oss Jonny Sjöblom från Tyskland, YLEs medarbetare i Tyskland. Välkommen Jonny.
Tack, tack.
Där man ju försöker få bukt eller få slut på, ibland mot folkets vilja, på det här kolbrännandet. Det ska bli spännande att höra, Jonny. Ska vi börja lite grann här i faktaänden? Det får jag ta hjälp här av Bernt Nordman här. Alltså, det här är ju världens största koldioxidutsläppare i Kina, och de bygger ut kolkraften. Vilka storleksordningar i utsläppen? Vad handlar det här om?
Ja, du var nog på rätt väg här i inledningen. Ungefär knappt 30% av alla koldioxidutsläpp globalt sett kommer från Kina. Utsläppen har ökat stadigt. Det som är intressant just nu är att då Kinas ledning, kommunistiska partiet, har släppt en ny femårsplan, där de stakar ut framtidsplanerna. Och Kina har ställt upp som mål att minska kolintensiteten, det vill säga att minska användningen, utsläppen av koldioxid och användningen av kol per producerad BNP-enhet. Men i och med att den ekonomiska tillväxten är torde vara fortfarande ganska stark där, så betyder det dessvärre att med nuvarande beslut så kommer de utsläppen i absoluta tal alltså fortfarande att öka i Kina, och det där, och det är ju nog ett väldigt stort problem för hela det globala samfundet.
Mm. Kan vi sätta det här i något slags perspektiv? Alltså det heter i debatten ibland så här att vi har 10 år på oss att vända utvecklingen. Jaha, det är nu 2021, och en femårsplan borde ju sträcka sig över 5 år. Och Kina, som är världens största koldioxidutsläppare, tänker alltså under halva den här 10 åren som vi har på oss ännu fortfarande öka utsläppen. Vad betyder det för de här möjligheterna att vända utvecklingen åt rätt håll?
Ja, det betyder ju förstås att alla andra länder, och förstås särskilt de långt industrialiserade länderna, de allra rikaste länderna i världen, så har förstås en ännu högre uppförsbacke. Det så att säga ställs ännu högre krav på andra länder att minska utsläppen. Vi kommer kanske senare idag ännu in på den här frågan om jämlikhet och rättvisa, och det är ju alltid intressant att jämföra vem är det som har den största skyldigheten och bästa möjligheten att minska utsläppen, och det är väl där som skon klämmer också i den här frågan.
Rättvisa är svårt, det vet alla som uppväxte med syskon här i livet. Ska vi gå vidare till Heidi Hautala? Du är på politiker här i vår runda här. Det här, innan vi går in på vad man borde vara rättvis och vidare, det här, hur ser politiken i Europa, Europaparlamentet där du sitter, hur ser man där på det här att Kina ökar sina utsläpp medan vi försöker åtminstone göra det vi kan för att minska?
Vi har inte ännu nämnt att det väckte otroligt stor uppmärksamhet i höstas då Kina sa det att de kommer att nå klimat- och kolneutraliteten året 2060. Mm. Och det var något helt enastående. Så att det gäller här att förstå två helt motsatta trender. Och kommer de här två trenderna att liksom mötas någon gång före 2030 ska man säga, så kommer det att leda till det att Kina kan ändå nå det här kolneutraliteten 2060. Och det här väckte uppmärksamhet på grund av att Europa och EU har ju liksom letat efter allierade och vänner i den internationella klimatpolitiken. Alltså Kinas redogörelse kom först och sen kom USAs nya förvaltning med Biden och John Kerry i spetsen. Mm. Så det är helt möjligt att det uppstår en sån här liksom stor allians som försöker göra allt de kan att nå kolneutraliteten. Alltså i EU har man bundit sig till 2050. Finland har ju 2035 om jag inte misstar mig. Så att det här är en chans. Och det kommunistiska partiet som styr med envälde i Kina så kan liksom styra på det sättet att det blir möjligt. Men det är inte ännu garanterat. Det är bara en chans. Men det betyder nog någonting.
Är det här, nu låter du lite, jag vill inte säga överraskad, men du är väldigt optimistisk, Heidi Hautala, här. Och din tilltro till kommunistregimer också är spännande att höra.
Jag har ingen tilltro till kommunisterna i Kina. Alltså de har straffat mig igår med såna liksom sanktioner på grund av mitt arbete i underutskottet för mänskliga rättigheter i Europaparlamentet vad gäller Kina och investeringsavtalet. Så jag har ingen chans att resa till Kina. Men det är klart att vi måste utnyttja alla möjligheter som finns i världen att nå tillsammans till vårt gemensamma mål som gäller att ta kontroll över ökande klimatförändringen.
Ska vi nu här innan vi går vidare i diskussionen också höra oss för hur det låter från Tyskland där våra som medarbetare Jonny Sjöblom finns på plats. Och Jonny, alltså i Tyskland så försöker man komma bort från den här kolanvändningen som är en av de stora kolländerna i Europa i alla fall. Och där det här ju väcker vissa frågor det här att varför ska vi som är så beroende av kol och andra som det är lätt för andra att sluta elda kol som inte ens använder någon kol och så vidare. Hur ser man i Tyskland på det här med att Kina eldar på det här sättet?
Ja, det är kanske bäst att börja med lite siffror. När det handlar om de här koldioxidutsläppen så ligger Tyskland för tillfället på sjätte plats i världen. Där vi talade om att Kinas andel är ungefär 30%, så är Tysklands andel nu 2%. Så att sett ur det perspektivet så är ju också Tyskland rätt litet när det kommer till de här utsläppen. Så det är nog förstås med en viss oro man ser på det som händer i Kina, men samtidigt så är man nog i första hand, åtminstone från miljörörelsens sida, koncentrerad på det som händer på hemmaplan, det vill säga det att de här miljöorganisationerna är mycket missnöjda med att den här avvecklingen av kolkraften går mycket långsamt. Man har ju nu här i Tyskland satt år 2038 som ett slutdatum och det betyder då att man kommer att bränna kol i nästan 20 år till. Och i synnerhet i fjol så talades det mycket här om Tysklands roll som förebild och då i synnerhet som en, ska vi säga, dålig förebild. Det här hänger ihop med det att man så sent som då i fjol 2020 tog i bruk ett helt nytt kolkraftverk. Det handlar om det Fortumägda kolkraftverket Datteln 4 som det här i Tyskland har protesterats mot en hel del. Man säger att, alltså då från miljörörelsens sida, att det här ger en helt felaktig signal att ett högt utvecklat industriland som Tyskland faktiskt ännu 2020 tar i bruk kolkraft.
Mm. Men ska vi ge oss på den här rättvisefrågan lite grann det här? Alltså, är det här, vad säger ni? Tyskland har 2% då av utsläppen från, bara från kol åtminstone. Och sen säger vi, jag tänkte nu tala om Finland. Vi är en halv promille av jordens befolkning eller något i den stilen. Och även om vi släpper ut mer än vår numerära motsvarighet på något sätt sådär, så att så står vi för en mycket, mycket liten del om man jämför med Kina och andra det här. Är det så här, kan man hålla sig ifrån att tycka att varför ska vi nu späka oss? Borde inte nu de där borta, de där kinesiska kolugnarna, vrida på ventilen lite där först innan vi nu ska liksom ge oss in på våra
kan man
miljöbilar?
Kan man tänka på här att Kina som bekant exporterar väldigt mycket produkter. Mm. Och deras utsläpp har mycket att göra med den här produktionen som vi importerar i de rika västländerna. Så jag vill inte säga att bilden är helt olika om man tar i akt de här importerade utsläppen i Europa, USA, Australien och så vidare. Men den är inte en del av de här internationella klimatförhandlingarna. Även om EU just nu liksom försöker få tag i de här importerade utsläppen med att företagen ska ha plikten att redogöra och försöka minska sina importerade utsläppen. Så det är en faktor här som man aldrig riktigt diskuterar.
Ja, det är jättebra, Heidi, att du lyfter upp den här, för att den här frågan har egentligen inte ännu diskuterats så mycket i offentligheten, men däremot har forskare till exempel från Finlands miljöcentral redan en längre tid haft de här siffrorna också, alltså av medelfinländarens kolfotspår så bokförs nästan hälften, alltså i andra länder än Finland. Mm-hmm. Och just Kina, från Kina exempelvis importerar vi ju en väldiga mängd både kläder, elektronik, leksaker och sånt här. Så det där, det finns alltså en koppling till det vi gör i Finland och hur vi beter oss här. Och faktum är alltså att den stora bilden här under, ska vi säga, det senaste decenniet är att förstås många av de långt industrialiserade länderna med EU i spetsen så har de lyckats minska utsläppen, men däremot så har de ökat i det där i utvecklingsländer och sån härna mellanformer som till exempel Kina och Indien. Och därför är det viktigt att vi också diskuterar här, för att våra konsumtionsval alltså har en direkt koppling till utsläpp som bokförs i andra länder.
Men nu är Heidi Hautala här och Bernt Nordman, nu talar ni om hur vi borde tänka på något sätt, och det är ju så här, ni talar till vårt förnuft. Men vi alla kollektiv menar nu här, inte bara inget pluralis majestatis, utan så här borde man ju tänka, men politik är ju mycket känslor. Och det här att en rättvisa ju den tillhör de där berömda magkänslorna, och hur ska vi böta det om vi tycker att varför ska vi nu när de gör si och så? Varför, jag förstår att vi borde tänka på att vi importerar en del av det, inte bara från Kina varor, utan vi borde importera en del av utsläppen i vår utsläppsstatistik. Men magen då? Magkänslan?
Ja, men också rättvisa frågorna så kan man nog bygga på fakta. Alltså till exempel, det finns flera olika sätt att argumentera kring rättvisa. Till exempel Finlands klimatpanel har nyligen gjort en fin rapport med olika, där de redogör för olika sätt. Och ett sätt är ju också att titta på alltså de historiska utsläppen. Mm. Och det betyder ju alltså de långt och länge industrialiserade länderna har ju då under alltså årtionden, typ ett århundrade redan snart, haft väldigt höga utsläpp. Och det betyder liksom att också Finland och Finland har förstås industrialiserades förhållandevis sent efter världskrigen, men om vi tar EU och Centraleuropa som helhet, så där finns ju alltså en stor historisk börda. Och det är ju nog alltså diskussioner som man explicit alltså för under de här förhandlingarna. Det är en del av den internationella diplomatin också, ska vi säga G20 eller OECD-länder, så nu har vi ju så att säga alldeles öppet också erkänt att vi har ett historiskt ansvar.
Och det där säger kineserna då att jo, men om man lägger ihop allt ni har släppt ut, så ser det ganska bra ut för vår del, även om vi är störst just nu då.
Precis, det är den diskussionen som förs på de här internationella förhandlingarna, ja.
Heidi Hautala, varsågod.
No, jag tycker att man borde inte underskatta den här stora förändringen som nu har börjat äntligen. Att man begriper att vi förstör jorden, och också mänskligheten kommer att få det väldigt pinsamt om vi inte kommer fram till en liksom ny slags av ekonomi som tar i akt det här vad vi kallar till planetära gränser, alltså miljön, biodiversiteten, klimatet, allt som hänger ihop med det här. Så jag litar på att även om det kanske inte finns så hemskt mycket tecken på att det här är liksom den liksom stora huvudströmmen, men en förändring har hänt. Och jag har också haft lite erfarenhet i tidigare åren, ganska länge sedan, för att jag var ansvarig i Europaparlamentet för de här liksom bränslenormerna, alltså att rensa luftkvaliteten genom bättre liksom trafikbränslen. Så fick jag liksom resa till Peking och diskutera med beslutsfattarna och oljebolagen där. Och jag förstod att de är kloka, de är smarta, de förstår vad som händer i världen. Så om kommunistiska partiet fattar ett beslut, så kommer det nog att hända någonting. Det kanske inte ser ut att det händer imorgon, men det kommer att hända. Så det här liksom att de har nu liksom bundit sig till, de har lovat att vara kolneutralt 2060. Det måste betyda någonting.
Så där kan vi känna oss någorlunda säkra att de faktiskt kommer att göra. Det kommer inte heta 2059 att vi kanske behöver 30 år till.
Man måste ju börja tidigare också i Europa.
Jag delar nog delvis Heidis optimism här och det där. Jag själv orkar kanske inte riktigt hetsa upp med över mål som är så långt framme som år 2060. Men däremot till exempel den här nya femårsplanen så fäster jag mig vid att ändå också det officiella målet kring andelen energi som produceras från förnybara energikällor nog ska öka. Alltså den ska öka med 5% enheter på 5 år. Både nu mellan 2020 och 2025 och vidare 2025 till 2030. Och eftersom energianvändningen ökar totalt sett, så betyder det att när också andelen förnybar energi, framförallt vind och sol, ökar, så betyder det ju nog alltså att mängden till exempel solpaneler och vindkraftverk kommer alltså att öka enormt, vilket betyder att också den här teknologin kommer att utvecklas. Det ger mera efterfrågan på den globala marknaden, vilket kommer att gynna alla länder. Också till exempel Finland har alltså de senaste åren gynnats av att solpanelsmarknaden har växt så starkt uttryckligen i Kina, vilket har sänkt priset på varje enskild solpanel. Så det där, det också nu på kort sikt så finns det alltså positiva trender också i Kina.
Här i slaget, ni lyssnar på slaget efter 12, här sjunger vi då den kinesiska femårsplanens lov här som ni hör. Men här i Europa har vi också något som kallas för marknadsekonomi här, och det är den marknadsekonomin, Johnny Sjöblom, som i Tyskland försöker ställa om just nu, och det är ju då inte lika lätt som när man kan fatta beslut och bara säga med ett stort parti i ryggen, utan här är ju alla inblandade som ska liksom ha sin utkomst och sin rösträtt och sin överklagande rätt och allting. Hur ser det ut i Tyskland? Vi i Finland, vi måste se hur andra gör, för vi har inte den här kolkraft på samma sätt här som vi behöver ställa om.
Ja, vi befinner ju oss mitt i det som här kallas för energivände, alltså det att Tyskland då ska avstå från såväl kärnkraft som kolkraft och då övergå till de förnyelsebara energikällorna. Och här är det kanske igen bra att komma med vissa siffror, även om det kan vara svåra att gestalta. På årsnivå så är det nu så att ungefär en fjärdedel av den tyska elproduktionen kommer från kolkraft. Hälften är för tillfället från förnyelsebara energikällor och den här andelen stiger hela tiden, men det sker ganska långsamt. I synnerhet nu under de senaste åren så har den här utvecklingen av just sol och vind varit rätt långsam. Och det här då samtidigt som vi i Tyskland, det måste också konstateras, har de, ska vi säga, högsta elpriserna i hela Europa. Så att åtminstone i Tyskland så betalar man som kund nog redan idag för den här utvecklingen som är på gång. Och en speciell utmaning i hela den här affären så blir ju nästa år, då är det meningen att den sista kärnreaktorn här i Tyskland ska köras ner, så att vi kommer säkert åtminstone för en liten tid att se att den här andelen kolkraft igen kommer att stiga, men att man räknar ju förstås med att i något skede så kommer den här dynamiken att gå till det att det blir mer förnyelsebart, helt enkelt därför att den här kolkraften hela tiden blir dyrare att producera när man betalar då konkreta pengar för varje ton koldioxid man släpper ut. Så räknar man här i Tyskland med att ungefär vid 2030 så kommer det att vara ganska olönsamt att producera el med kol.
Mm. Men det är ju ändå då så att Tyskland är också ett exportland och tar nu på sig, jag sa det, Europas högsta elpriser i sin produktion för att få sig både stänga av kärnkraften och för att komma ifrån kol på sikt och så vidare. Och så kommer dessa kineser här nu och bygger glatt ena kolkraftverket efter andra och konkurrerar med Tyskland. Vilket för oss tillbaka till rättvisan här. Och jag vet att på Europanivå finns ju planer på att ha en koltull för att så att säga skydda då europeisk industri. Det vill säga att när vi har dyrare produktionsvillkor på grund av att vi försöker ställa om vår energisektor här bort från kol framför allt, och så kommer kineserna, så ska man plussa på det, ska hamna en tull på kinesiska produkter. Har det här något stort stöd i Tyskland, Johnny?
Det måste de gilla. Förstås så finns här ju den här rättvisa diskussionen också här, att man, som jag sa, 2% är Tysklands andel, alltså man ser ju förstås sig också, trots att man exporterar och drar in stora inkomster på export, så ser man sig ändå som en liten player på den här, ska vi säga, på den globala nivån. Så att det är klart att den här rättvisa diskussionen förs också här, och man frågar sig nog ständigt att hur ska den tyska industrin klara av det här. Man är ju alltid i synnerhet rädd för hur det ska gå med den tunga industrin, med bilindustrin och den kemiska industrin. Så det är klart att det här säkert också ur Tysklands synvinkel skulle vara någonting som man gärna eftersträvar.
Mm. Och Heidi Hautala, det är väl du och dina kollegor som vill ha de här tullarna på kinesiska, förstod jag det
rätt?
Jo,
och det är självaste EU-kommissionen som just nu liksom bearbetar ett förslag till lag om såna här, så att säga, koltullar. Och det är viktigt att med det här initiativet så liksom börjas en process som ska leda till det att i världshandelsorganisationen, där också Kina är medlem och aktivt liksom, Kina är inte emot världshandelsorganisationen, så man borde komma till ett avtal där att man slutar med subventioner till fossilkraft. Och EU har ganska mycket på gång i det här. EU ska liksom försöka få ett initiativ igenom i världshandelsorganisationen som heter klimat och handel. Så det är en hel del på gång. Också nu förhandlas mellan tiotals av länder en förändring till en energistadgefördrag, ett fördrag som har stiftats ungefär 1995, som är helt föråldrat på det sättet att det tillåter Fortum, Uniper och andra stora energi bolagen i Europa att liksom investera i kol och fossilkraft. Och inget land kan förbjuda som är medlem i det här fördraget sådana investeringar. Och man borde få slut till allt det här. Så att EU är en stor marknadsfaktor i världen ändå. Även om Kina är kanske större på många andra sätt. Men det är världens största inre marknad, 18% av det hela. Så det som händer nu i Europa kan bli liksom en grund till globala regler.
Sen kanske man kan ännu tillägga från tysk sida det att man ska komma ihåg att en stor del av den här, ska vi säga, energiintensiva industrin så får ju nu ren rabatter på de här kostnaderna för elen, så att på det sättet så kommer man ju ren från statligt håll emot de här företagen. Så att när jag säger att det handlar om höga elpriser så är det nu i första hand för oss vanliga konsumenter som det här elpriset är mycket högt, att de
som vanligt
företag som konkurrerar på en global marknad, så de har som sagt vissa rabatter ännu.
Precis samma händer i Finland.
Jag vill passa på här att ännu återknyta till det som händer i Kina. Nämligen en av de viktigaste nyheterna här i början av året var att Kina öppnade sin utsläppshandel, tog i bruk sin utsläppshandel, som alltså på sikt kommer att bli något motsvarande som EUs utsläppshandel, som alltså då reglerar framförallt energisektorn och den tunga industrin. Och det är klart att det är nu lite oklart, eller mycket oklart, exakt hur den kinesiska utsläppshandeln kommer att fungera. Men åtminstone i princip så betyder det här ju att vi närmar oss en mera rättvis konkurrenssituation så småningom, vilket också förhoppningsvis kommer att det där öka förståelsen och öka acceptansen för det, att vi också i EU skulle komma bort från det här nuvarande systemet där största delen av utsläppsrätterna till den tunga industrin delas ut gratis till industrin. Alltså vi har det är bara en bråkdel som auktioneras ut, alltså, så att vi har de facto ett system där förorenaren inte betalar idag. Men om alla världens stora ekonomier går in för utsläppshandel så kanske det här argumentet om kolläckage, det vill säga att industrin bara då flyttar till andra delar av världen med förmånliga villkor, det får mindre tyngd. Så det betyder att vi kanske kan komma också till en situation där faktiskt förorenaren också när det gäller växthusgasutsläpp faktiskt betalar för sina utsläpp.
Det hedrar er att ni är optimister här, men jag tänker nu det här med, det har varit darrigt emellanåt här. Jag tänker nu på när president Trump som bara tog ut USA ur hela det här klimatsamarbetet. Och nu är de ju med igen, jag vet.
Ja, men han tog egentligen bara förvaltning, han tog bara government. Städerna, företagen fortsatte ju samarbete. Liksom lyckligtvis, så det är klart det var symboliskt viktigt, men i praktiken lyckades han alltså inte förstöra väldigt mycket.
Jag tänker nu bara på det här med Kina. Vi är ju så här, vår dagsform i våra relationer till Kina är ju inte så bra. Alltså, du sa det, Heidi Hautala, du har igår fått inreseförbud där på något sätt. Så mycket tycker de om dig. Det här, jag menar bara att jag hörde här på Svenska Yles nyheter i morse att hade vi ett inslag om att Kina uppträder, så vad det heter, på den internationella scenen allt mer självförtroende. Det vill säga att de tänker inte längre göra som någon annan vill, utan tänker göra som de själva vill. Vad bådar det för? Alltså, du nämnde här, Heidi, du tror att de förstår och vill också nog bidra till. Kan vi lita på det? Att de nog också vill rädda planeten, eller?
Jag tror att de har förstått vad vetenskapen nu liksom helt liksom entydigt visar, att vi har ungefär de här 10 åren att förändra kurs totalt. Och jag tror att det kanske det är liksom att de också förstår att de måste skydda sig själva. Och sen det som är också viktigt, att det som EU, Finland, Tyskland har gjort i klimatpolitiken under alla de här åren, så jag tror att det har lett till det att Kina nu följer. Och Bernd nämnde ju ett viktigt exempel att Kina mer eller mindre liksom kopierar EUs utsläppshandelsmodellen som är egentligen det kostnadseffektivaste sättet att minska utsläpp. Och om man liksom, det kan uppstå avtal mellan olika regioner, till exempel EU och Kina. Alltså det liksom formar en stor utsläppsmarknad. Det är inte uteslutet att det blir så. Men kan man lita på Kina? Vad det här att göra med Kinas växande hot och självförtroende? Det är väldigt motstridigt. Hela bilden är ganska motstridigt. Men klart är att EU ska, trots alla svårigheter i relationerna, liksom få igång samarbete, och det finns redan diskussioner och samarbete i klimatpolitiken, för att det är någonting som är gemensamt för alla. Alltså det är ingen är skyddad innan alla är skyddade.
Mm. Men det är ju en sak att, liksom att sätta prislappar på allting och sen ska man sluta bränna kol och så vidare. Och nu funderar jag igen här på hur man gör i Tyskland, Johnny Sjöblom, det här alltså. Ja, man ska inte bränna kol för det är dumt. Kärnkraft vill man inte heller ha för det är också jobbigt. Några kilometer återstår av en gasledning från Ryssland, så att ett annat land som vi har lite knepiga relationer till, så Tyskland ska börja köpa massa gas från Ryssland istället. Det verkar ju inte som de här, alltså det verkar som att energibehovet inte bara går att täcka nu här med de här sol och vind och vatten, utan vi är ju fast med ett energibehov så att säga som vi inte kan rationalisera bort bara så där. Eller hur? Alltså i Tyskland som exportnation, var kommer tyskarna ta energin ifrån?
Ja, det är en intressant fråga de här kommande åren, att hur det egentligen ska gå, för att som jag sa så också den här utbyggnaden av vind och sol så stampar på sätt och vis på stället, att det går inte så snabbt som det borde, och så har vi också sådana stora problem vad gäller till exempel då den här förflyttningen av elen. Vi hamnar nu i en situation där en stor del av den tyska elen produceras i norr, där det normalt blåser mer än vad det gör här i söder, men i södern har vi två stora industridelstater, Bayern och Baden-Württemberg, och det är hit den här elen borde transporteras, så det är nog grymt stora utmaningar som Tyskland står inför, så att det är nog faktiskt så att ingen kanske riktigt vet att hur de här närmaste åren kommer att se ut. Som jag redan var inne på, så ungefär hälften av elen produceras för tillfället via förnyelsebara energiformer. Det här är då på årsnivå, men vi ska komma ihåg att som till exempel idag har vi en ganska kall grå marsdag, så idag är nog den här andelen förnyelsebar grymt liten, eller ska vi säga långt under den här hälften, att tidningen Der Spiegel har en sån här mätare för var dag, att hur stor andel av elen kommer från förnyelsebart, och den har nu de här senaste dagarna legat på ungefär 15-20%, så här kommer nog att finnas ett stort gap i framtiden, och hur man egentligen kommer att lösa det här, så det måste man nog vänta och se lite, att kommer den här kolkraften att kunna avvecklas i den takt som man har planerat, så det återstår att se.
Vi sätter vårt hopp till Bernt Nordman här som är klimatansvarig på WEF, som kan ordna den här energin vi behöver utan att öka utsläppen.
Ja, den energi vi behöver kan nog tillverkas med förnyelsebara energikällor. Och det är ju jätteviktigt här att en komponent handlar ju om att vi borde minska behovet av uppvärmning och framförallt också stävja ökningen av elkonsumtionen, alltså genom energisnåla lösningar. Vi kan bygga hus som inte behöver så mycket uppvärmning, vi kan ta i bruk energisnålare tekniska lösningar och det där åka mer kollektivt istället för att sitta i privatbilar. Så alltså tillsammans, pusselbitarna finns där. Nu gäller det förstås bara att alla drar sitt strå till stacken, så att det där, jag är nog hoppfull.
Jag vill tillägga att EU är ju på väg mot vad det kallas nu till cirkulär ekonomi, alltså kretsloppsekonomi eller vad det nu kunde heta på svenska. Så det betyder också att man måste liksom komma bort från den här liksom linjära modellen av ekonomin, att man liksom skapa råvaror och sen produkter och sen avfall. Nej, det ska bli liksom en cirkulär ekonomi där inget avfall produceras eller nästan inget avfall. Så att allt liksom återanvänds och utnyttjas i den här liksom kretsloppet. Så det betyder också att man kan minska energibehovet ganska väsentligt. Men vi måste lära oss bort från den här liksom linjära modellen. Vi har inte råd till det längre.
Och det är ytterligare en bit i det här pusslet som Bernt Norland målade upp. Vi får lägga färdigt det pusslet i ett annat slaget efter 12, för det hinner vi inte med idag. Jag tackar så mycket Heidi Hautala från Europaparlamentet, Jonny Sjöblom, vår medarbetare i Tyskland, och Bernt Norland från WWF här i Finland. Tack för att jag fick ställa många frågor om Kinas utsläpp och att ni redde ut det här åt mig. Det var ett nöje att lyssna på er. Tack för att ni där hemma lyssnade. Jag heter Stefan Winiger och vi hörs igen. Hej då!